Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
För Katarina hade ju som enkedrottning, hade hon ju, ska säga, ena foten i kungafamiljen och andra då bland sina släktingar. Och hon hade som enkedrottningen också, vilket jag tror är en anledning till att hon inte gifte om sig. Hon hade ju en särställning också i sin släkt. Hon var ju en viktig person som man vände sig till. Hon öppnade ju sitt hem för unga adliga släktingar. Hon ordnade mängder med bröllop, vilket också var ett sätt att bedriva politik på den här tiden. Då, i och med att det handlade om så stora ekonomiska och politiska intressen när två ätter förenades. Men under 1590-talet så väljer ju hennes familj kungens sida och inte hertig Karls under maktkampen. Och det kommer ju stå dem ganska dyrt.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den vackra Katarina Stenbock var bara 17 år när hon blev den åldrande kungen Gustav Vasas tredje hustru år 1552. Den sjuklige Gustav Vasa dog bara 8 år senare. Men som enkedrottning fick Katarina en viktig roll att medla mellan högadeln och regenterna som följde efter Gustav Vasa. Hon hade med 5 nya kungar och dog först under Gustav II Adolfs tid. Hon tvingade sitt liv igenom balansera mellan kungamakt och sina högadliga släktingar. Karin Tegenborg Falkdalen är författare, doktor i idéhistoria och sommelier. I hennes avhandling i idéhistoria, Kungen är en kvinna, undersökte hon den debatt som fördes under 1500-1700-talet om en kvinna borde, kunde eller skulle styra ett rike. Hon har också skrivit boken Vasadrottningen, en biografi om Katarina Stenbock 1535-1621.
Välkommen!
Tack!
Varför gifte sig Gustav Vasa en tredje gång? Han var ju ändå en relativt gammal man här och hade många barn redan.
Ja, han gifte om sig för han behövde en hustru vid sin sida, en drottning vid sin sida. Riket behövde en drottning och så hade han ju en stor familj, 9 barn som behövde en mor.
Mm. Det var rent praktiska skäl, tror du?
Ja, det var det. Sen förväntades också en man att gifta om sig på ett annat sätt än vad en kvinna som blev änka i hög ålder, att hon gifte om sig. Så att, det var ganska förväntat att han skulle gifta om sig.
Men han ville det här, det var inte så att folk tjatade på honom att han skulle gifta om sig, tror du?
Nej, det tror jag inte. I riksrådsprotokollen så kan man ju se hur man motiverar då att kungen blev väldigt berörd av Margareta Leijonhufvuds död, att han inte riktigt orkade med regeringen och därför behövde han en hustru vid sin sida.
Det verkar som att han hade ett väldigt bra äktenskap med Margareta Leijonhufvud, eller?
Ja, de kompletterade varandra ganska väl. Margareta var hans politiska partner. Hon var husmodern vid hans sida. Hon upprätthöll ordningen när han var bortrest. Ja, de samarbetade för att skapa en kungadynasti. Och hon gav ju honom dessutom många barn.
Kan man prata om kärlek, liksom, tror du?
Det är ett ganska starkt ord och vi använder ju det förmodligen på ett annat sätt idag ändå. Men det verkar ändå som att de hade en bra fungerande relation. Han hade stort förtroende för Margareta Leijonhufvud och framförallt så hade hon ju också med sig många relationer in i äktenskapet, i och med att hon var ju en högadlig kvinna och hade ju då tillhörigheten Leijonhufvud, hade många släktingar, och äktenskapet med Margareta Leijonhufvud, det blev ju inledningen på den så kallade kungafrändernas tid. Och drottningens roll, i och med att makten var ju väldigt nära knuten till kungens person och hon befann sig vid hans sida, och drottningens roll var ju också att upprätthålla goda relationer med familjen och släktingarna. Mm. Och mellan familjen och släktingarna, skulle jag vilja säga.
Om den unga Katarina Stenbock, hur framträder hon som människa för dig?
Ja, hon gör ju inte så mycket avtryck i några källor under sin tid som drottning vid Gustav Vasas sida och vid hans sida. För det är klart, han dominerade ju både familjen och hovet och var ju så pass mycket äldre än henne.
Hon var
henne.
Ju väldigt ung egentligen.
Ja, hon var ju bara 17 år. Och jag tänker att hon hade ju mer gemensamt med barnen. Hon tillhörde ju samma generation som kungens barn än med den 40 år, sin 40 år äldre make.
Ja, Erik som blev Erik den 14 och sen, han var bara något år äldre, eller?
Han var 2 år äldre.
2 år äldre till och med. Ja.
Och Katarina i sin tur var 2 år äldre än Johan och 4 och 5 år äldre än Katarina och Cecilia, de äldsta Vasadöttrarna. Så hon var ju i princip jämnårig och dessutom var hon ju kusin med dem, just apropå det. Släktband.
Ja. Så hon kände ju dem sen innan egentligen?
Ja, men det måste hon ha gjort, för när kungen kallade in till rådsmöten och kallade in riksråden, då passar man ju många gånger på att fira något bröllop eller något dop, och då följer ju familjerna oftast med. Och det var ju också ett sätt att skapa relationer. Det vill säga den formella makten. Kvinnorna deltog ju inte i rådsmötena, men de befann sig i samma omgivning. För det här var ju en miljö som genomsyrades av såväl politik som godsdrift. Så på så vis var det inte så stort steg för Katarina att bli drottning eftersom hennes moster hade varit drottning och hennes mor tillhörde rikets främsta ett och så vidare, så att steget var inte så stort, men hon gör inte så stora avtryck just som drottning.
Men på vilket sätt framträder hon som människa här i den här perioden?
Jag ser ju henne. Hon kom in, hon får ju redan nu lära sig medlandets svåra konst som hon kommer att ha stor nytta av under resten av sitt liv. Framförallt när konflikten tilltar i slutet av Gustav Vasas regering mellan honom och hans äldsta barn. Det blir också naturligt för henne att ta sig an de yngre döttrarna, att hon kommer in som ställföreträdande mor då. Men jag tror att det är nog ganska svårt för henne att så ung axla drottningens mantel, alltså du säger hennes mosters mantel. Men hon växer med uppgiften, men jag kan inte säga så mycket.
Det finns inte så mycket avtryck egentligen, så det är svårt att bedöma henne.
Hon skymtade källorna och man ser att hon på samma sätt som sin moster Margareta Leijonhufvud som mån om att hålla goda relationer. Man vänder sig till Katarina för att hon i sin tur ska tala med kungen. Vi kan se hur hon skickar skjortor som hon och hennes hovdamer har sytt, skickar hon då till sina styvsöner. En ganska klassisk roll som också visar då att hon upprätthöll fliten i sin frustuga. Och dit tog hon ju också högadliga döttrar då för att de skulle avsluta sin utbildning vid hovet.
Det har ju framkommit senare att Katarina var hemligt förlovad med Gustav Johansson, Tre Rosor. Vet vi någonting om den här förlovningen?
Ja, det är ju en tradition i alla fall som hon delar med Margareta Leijonhufvud och Gunilla Bjelke, två andra högadliga kvinnor som blev drottningar under Vasatiden. Att de var förlovade, trolovade, förälskade i en annan, och så kommer då den äldre kungen och ställer allt över ända. För det går ju inte att säga nej till kungens frieri.
Nej, det är inte ett alternativ att säga nej.
Nej, allt för mycket stod ju på spel för släkten. Det fanns ju så många fördelar för familjerna att deras döttrar blev drottning av Sverige. Och även för henne själv. Det är klart, det var ju ändå en prestige förenat. Du blev ju rikets högst uppsatta kvinna, om man då ser det bara rent statusmässigt och materiellt. Och de uppfostrades ju, både såväl söner och som döttrar i den adliga familjen, skulle ju tillvarata ättens intressen, och ett av det var ju genom äktenskap.
Verkligen, jag tänker mig, om man tittar på det här med moderna ögon så kanske man har riktigt svårt att förstå då, liksom ättens betydelse. För det är väl någonstans här all makt, jag menar, makten utgår ju väldigt mycket från sin ätt, och, eller hur, från familjen. Det är liksom det som är maktbasen.
Ja, och vid den här tiden så var det ju då en liten elit som innehade makten, och man då ser de här kungaföränderna som genom olika släktband, äktenskap, knöt vidare band både med varandra och in i kungafamiljen.
Mm. Men vi vet egentligen ingenting om förlovningen med Gustav Johansson Tre Rosor, eller? Mer än att det har skett förut, att man har varit hemligt förlovad.
Ja, eller så är det en tradition, mer en tradition, för det passar in i ett mönster, just det här Katarina skulle ha gömt sig. Det finns ju, i alla fall jag har inte hittat några samtida källor på att hon skulle verkligen ha gjort det. Eller att på samma sätt berättar man om hennes moster Margareta Lejonhuvud och en annan släkting då, Gunilla Bjelke, att de sprang iväg eller gömde sig, och att hur Gunilla Bjelke till och med sa nej till Johan den tredjes frieri. Men
Du tror inte att det var så? Det är egentligen mer en folklig berättartradition där, eller?
Ja, jag tror det. Jag tycker berättelserna är jättebra. Ja. Jag kan som utmänsklig människa kan känna att jag önskar att de hade vågat, men jag tror att det var ganska otänkbart.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men när Katarina gifter sig med Gustav Vasa så är ju hon 17 år. Och han är väl närmare 40 år äldre än henne.
Ja.
Hur såg samtiden på det här? Tyckte de att det var något konstigt att det var så stor åldersskillnad mellan dem?
Det var inget som diskuterades. Och det var inte heller helt ovanligt vid den här tiden att det kunde vara att den mannen var mycket äldre. Kvinnan, hans tidigare hustru, kan till exempel ha dött i barnsäng. Så det var inte helt ovanligt.
Men jag kan tänka mig, alltså, på 1500-talet när du är 56 år. Man är ju inte purung för tiden heller om man
Nej,
är uppe i den.
Tyvärr
men jag
inte.
Menar, men jag menar, du är ju gammal, eller hur?
Ja, oja, det var ju bara
du,
några
tandlös och skröpp.
Ja, och hade beninflammationer och rejäla inflammationer i käken och så vidare. Så att han var nog definitivt inte lätt att leva med. Och det var ju bara några få procent som nådde 60 års ålder vid den här tiden. Så han var ju extremt gammal.
Han var
ju
bland de äldsta i hela närheten naturligtvis.
Och det var nog också en av anledningarna till att han gärna förespråkade att gifta om sig med en ung svensk adlig kvinna, för det skulle ta för lång tid att ordna fram ett utländskt giftermål. Mm. Och han vill ju också framstå lite som en... att han månar om det svenska riket genom att gifta sig med en inrikes kvinna, för att det skulle kosta betydligt mer att skicka en delegation. Och plus att det skulle ta tid, för alla papper och sådant skulle, avtal skulle ju vara underskrivna innan det kunde komma någon prinsessa. Och sen tror jag också att det spelade in att han hade lite dåliga erfarenheter från sitt första frieri till Katarina av Sachsen-Lauenburg, för han fick ju nej vid flera hov då innan Katarina och Sachsen-Lauenburgs föräldrar sa ja och hon kom till Sverige.
Men Gustav Vasa var väl ändå kanske inte den som hade högst status bland kunga och första familjerna i Europa vid den här tiden heller. Han ansågs väl lite vara en uppkomling, eller?
Ja, och den stämpeln fanns ju fortfarande kvar, trots att han då, när han gifte sig med Katarina Stenbock, hade regerat i nära 30 år. Det fanns fortfarande den stämpeln kvar, och det blir ju också tydligt när Katarina Stenbock har varit drottning några år och Gustav Vasa börjar förhandla om giftermål för barnens räkning, att det känns lite där att han inte riktigt räknas med och blir respekterad som kung. Det framkommer ju då när äldsta dottern Katarina ska gifta sig då med Edsar och Ostfrisland, och sen då som utmynnar i konflikten kring Vadstena-bullret, och där bland annat då Katarina Stenbock får in och medla.
Prästerskapet ifrågasatte ju de här äktenskapsplanerna, kanske andra utanför prästeståndet också, men varför det?
Ja, där har vi ju återigen det här nära släktskapen som man har byggt upp då kring kungafamiljen och kungafränderna. Det man vände sig mot, ett par av biskoparna, det var ju att Katarina Stenbock var ju systerdotter till den avlidna drottningen. Det vill säga Margareta Lejonhuvud hade ju varit hennes moster. Och man ansåg att de var för nära släkt med varandra.
Men det fanns ju egentligen inga blodsband. Ja, jo, mellan dem, men inte mellan Gustav Vasa och Katarina Stenbock.
Nej, alltså, nej inte, det gjorde det ju inte. Men man ansåg att det bröt mot Guds bud och bestämmelserna om vilka typer av förbindelser, äktenskapliga förbindelser man kunde knyta. Så det var det som prästerskapet vände sig emot. Och Gustav Vasa tog ju strid, för han ville ju samtidigt hävda sin auktoritet som kyrkans överhuvud sedan då han inledde reformationen. Men de vände sig mot att de ansåg att de var för nära släkt med varandra.
Fanns det någon reell risk att han inte skulle kunna genomföra det här giftermålet, tror du? Alltså?
De som protesterade stod ju på sig ganska mycket.
Och det måste ju till ganska mycket att man är beredd att stå på sig mot Gustav Vasa.
Ja, de visade stort mod. De blev inkallade till möten med kungen. Och riksrådet och kungens betrodde sekreterare Georg Norman. Och kungen såg helt enkelt till att driva igenom det, och biskoparna fick böja sig så småningom. Men det satt ganska långt inne, för en av dem var ju ärkebiskopen, och han vägrade att viga paret.
Däremot, och det är egentligen det självklara att det är ärkebiskopen som viger en kung.
Utan det var... Däremot krönte han Katarina Stenbock till drottning dagen därpå i Vadstena, men han vigde inte paret. Och Gustav Vasa fick ju givetvis riksrådens stöd i det här också, att det här var ett
bra parti. Var han omgiven med ja-säger, Gustav Vasa, eller? Förutom då de här biskoparna då som stod på sig.
Ja, det var rådde väl ingen tvekan om att... det var han som var kungen. Det hade han väl inskärpt under alla år. Sen fanns det ju givetvis även för riksråden stora fördelar med det här partiet. För att genom att Katarina Stenbock blev drottning så skulle ju de ledande familjerna som redan satt i riksrådet och var kungens närmaste män kunna fortsätta att vara det. Det var ju Katarinas morbröder bland annat som satt i riksrådet, och det skulle ju gynna dem också att kontakterna fördjupades
Gustav Vasa var ju ändå känd som, eller jag vet inte om det är bara sägner, men man får ju ändå bilden av en snål kung här, som är, eller i alla fall försiktig med finanserna. Och, men snålade han till sitt tredje bröllop, eller hur var själva bröllopet i Vadstena?
Ja, det firades ju i 3 dagar och det var praktfullt.
Mm. Var det gäster även från utlandet eller var det främst adeln och så?
Det var nog främst den svenska högadeln som bjöds in. Och det skedde, vixen skedde ju, det först firades med ett stort gästabud och sen så skedde vixen dagen därpå och därefter Katarinas kröning till drottning. Mm.
Jag tänkte bara få sticka in här med, i och med att du är sommelier också. Mm. Tänkte bara liksom, hur mycket vin och så dricker man på en sån här party?
Ja, det är ju lite svårt, det är så här tråkigt så här, svårt att säga exakt, för det måste man ju veta vilka, hur många gästerna var, men det gick ju åt ganska mycket. Man importerade ju vin och man kan ju följa hur Gustav Vasa, så fort som han fick reda på att det kom någon utländsk köpman till någon av de svenska hamnarna, så skrev han ju till sina ståthållare då att de skulle besöka den här köpmannen och se om de hade några spännande viner.
Han var intresserad av vin, Gustav Vasa.
Ja, det var en viktig statusmarkör. De köpte in kryddor och mycket sötsaker och mycket socker. Och det var ju också ett sätt att manifestera sin kunglighet, att man kunde ha de här varorna och visa att man var kunglig.
Den unga Katarina då, som gifte sig med den gamla Gustav Vasa, och det är 9 barn som är väl då meningen med hennes ansvar att ta hand om nu då, efter äktenskapet. Hur blev hennes relation med alla de här barna?
Hon fick nog goda relationer till de allra flesta. Förutom den som hon kom att ha ganska ansträngda relationer med var den yngsta, hertig Karl. Men de övriga hade hon goda relationer till. Och det kan man ju också se här när hon dels blivit änkedrottning och träder in i det historiska skeendet på ett annat sätt. Så har hon ju, är det uppenbart att hon har både Erik den 14:e och hertig Johan, det vill säga blivande Johan den 3:s förtroende.
Men när träder Katarina fram för första gången som en politisk maktspelare?
Ja, men det är ju nog mer under Erik den 14:s regering. Under
då är kungen, då är Gustav Vasa död, hon är änkedrottning.
Ja, det är hon. 25 år gammal blev hon änka.
Just det. Men vad är det första gången man ser att hon har ett inflytande utöver det vanliga?
Det kommer till exempel fram under Eriks konflikt med den svenska högadeln, som så småningom utmynnar i Sturemorden. När Erik så att säga återfår sansen, kontrollen, så är han ju väldigt noga med att få prata med Katarina Stenbock, att hon ska gå in och medla.
Vi kanske får lite kort bara redogöra, för alla kanske inte känner till Sturemorden i detalj. Vad var det som hände?
Men Erik var mån om från början av sin regering att skapa distans mellan sig själv och högadeln, och även gentemot sina bröder, hertigarna. Så det här ledde ju onekligen till konflikter genom åren. Och i samband då med att kriget som Sverige blev inblandad i på grund av en Eriks expansiva Östersjöpolitik, och kriget blev en stor börda för det svenska riket. Erik misstänkte att de högadliga befälhavarna inte fullföljde sina uppgifter. Hans äktenskapsförhandlingar gick dåligt med utländska prinsessor.
Han ville gifta sig med Elisabeth den första.
Ja, han hade
Englands drottning.
Precis, han hade ju stora planer från, alltså redan som hertig i slutet av Gustav Vasas regering. Och där kan man ju också se faktiskt att Katarina Stenbock blir inblandad. För han ber ju Katarina prata med fadern om, om att han ska få resa iväg till England och fria till Elisabeth den första. Men sen som kung så fortsatte han de förhandlingarna. Han fortsatte med Maria Stuart av Skottland, också regerande drottning, och med tyska hertiginnor. Men allt rann ju ut i sanden. Och det här,
men det var inga av de här som var intresserade av att gifta sig med en kung från Sverige?
Ja, det, intresse fanns, men definitivt. Men sen så var det ju olika politiska förvecklingar som gjorde att det inte fullföljdes. Och här, allt det här gjorde att Erik blev mer och mer misstänksam mot svenska högadeln. Och i det här så får vi också lägga konflikten mellan Erik och Johan. Johan hade ju mot Eriks vilja gift sig med den polska prinsessan Katarina Jagellonica. Så de satt ju fängslade på Gripsholms slott från hösten 1563. Och Erik misstänkte ju med rätta att högadeln stod ju på Johans sida, liksom flera av hans familjemedlemmar. Och även Katarina Stenbock vädjade ju vid den här tiden om att Johan och Katarina Jagellonica skulle friges. Och i takt då med att Eriks misstankar ökade och till slut han fick sin, vad ska jag säga, kollaps.
Ja, närmast ett nervöst sammanbrott.
Ja, ett sammanbrott är ett bättre ord. Så blev ju flera av de högadliga, i takt med att han blev allt mer psykiskt pressad, så fick han ett sammanbrott. Och 1567 så blev flera av de ledande medlemmarna av Sturätten dödade på kungens order.
Ja, han var, vad jag förstår, enligt vad de säger så var han till och med, han högg till och med Nils, ja, Sture i armen och sen lät han knäktarna
göra resten
av jobbet.
Det stämmer. Han inledde och sen så fick de knäktarna avsluta medan han själv då flydde iväg.
Ja, vi försvann i princip.
Ja, någonstans. Under några dagar var han helt borta. Ja. Det stämmer. Irrade omkring i landsbygden runt utanför Uppsala.
Och efter det här kaotiska, vad gör Katarina Stenbock då?
Ja, jag kan ju också säga att Katarina Stenbock, hon förlorade ju då både sin morbror och två kusiner, men också sin egen bror Abraham. Dödades i samband med Sturemorden.
Just det. Så det var nära släktingar som dödades av Erik den 14.
Ja, det var det.
Ja, det är ju, och hon har ju ändå haft en relativt god relation med Erik den 14 innan det här, eller?
Ja, det hade hon. Och det var ju Erik som också såg till i början av sin regering att befästa vad Katarina skulle få som enkedrottning för gods och egendomar som hon skulle ha som försörjning.
Mm. Men det är ju en fruktansvärd situation att hamna i, egentligen.
Ja.
Du ser dina närmaste mördas i princip. Och du är fortfarande beroende av den här kungen för dina förläningar och för din välgång. Alltså,
ja. Och Katarina var ju den då som, hon fick ju resa till kungen i Stockholm när han då hade tillfrisknat något. Och då ville han ju ha sin kära moders hjälp att förhandla då med Märta Lejonhuvud.
Han kallade henne sin kära moder fast han hade mördat hennes bror egentligen.
Ja, i dokumenten så har hon ju, går hon under namnet moder, och det är ju i retoriken, men hon var ju det också i och med att hon hade gift sig med hans far, så var hon ju ställföreträdande mor i alla fall.
Men hon går in här och förhandlar med Erik.
Ja, och sköter förhandlingarna med änkan Märta Lejonhuvud, som för övrigt råkar vara Katarinas moster.
Det är väldigt nära, det är bara massa släktband överallt.
Ja, och det är det som är så spännande med den här tiden, att å ena sidan så knyter man de här banden och det är så viktigt för lojaliteten, och sen så när det verkligen allt ställs på sin spets så undrar man ju vad betyder det egentligen?
Men hur utvecklas den här historien då med Erik den 14 och Katarina?
Ja, men hon löser ju kommer ju med förslag på lösning. Och Märta Lejonhuvud får ju en större summa silver, vilket även de andra får. Men det är ju givetvis inte glömt, det här är inte, utan det första Märta Lejonhuvud gör när väl upproret kommer igång mot Erik den 14 ett år senare, så är det ju just att donera de här summan för att hertigarna då, Johan och Karl, ska kunna bekosta soldater, militär, för att angripa Erik.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men man undrar lite med Erik också som människa här. För om vi hoppar fram lite i historien, vi ska inte redogöra för varenda. Jag vill framförallt få en bild av Katarina liksom, och hennes liv och hennes vändpunkter, om man säger. Erik var beredd att utlämna Katarina plus hans egna systrar till Ryssland som någon slags gisslan.
Ja, och även Katarina Jagiellonika. Det var i alla fall en av anklagelsepunkterna mot honom.
Men vad händer då? När hon hotas med att bli utlämnad till Ryssland.
Hon befanns ju, alltså Erik, efter den här försoningen, och Katarina försökte också under hösten 1567, när Erik sakta tillfrisknade. Han vistades ju då mycket på Svartsjö slott. Då försökte ju Katarina och, tillsammans med andra, att få bröderna att försonas för att Johan skulle friges. Vilket också blev fallet vid årsskiftet.
Mm. Hon fick fram ett frigivande av Johan den tredje.
Ja, hon var delaktig i alla fall. Och Erik verkade ha förtroende för henne. I de dagboksanteckningarna han lämnat efter sig så kan man se då hur hans mor var med på en del av mötena och hur hon arbetade för att Johan skulle bli fri.
Kan man säga att hon har en central roll i det här, eller?
Ja, men det tycker jag nog. Det verkar ändå som att just att efter det här Sturemorden, att hon var blev en viktig person för Erik, att hon, det var nog en av få han hade förtroende för. Och hon fanns ju också vid Eriks sida de följande månaderna när det gick mot sin kulmen, maktkampen, och han legaliserade sin förbindelse med Karin Månsdotter genom giftermål, så fanns ju Katarina där, och det var ju till och med hon som ledde bruden från slottet i Stockholm till Storkyrkan.
För de som inte känner till, så att Erik den 14 gifter sig med Karin Månsdotter, som är en knektdotter.
Och det här, ja.
Det här var ju en... Ja, det här gillade ju inte högadeln.
Nej,
och inte bröderna heller.
Nej, utan det var ju en stor skymf för dem givetvis.
Att, en riktig skandal.
Ja, det var det. Det var det. Att här har han friat till högborna prinsessor och han har fått förslag på att gifta sig med högadlig jungfru. Allt det ratar han och gifter sig, upphöjer sin älskarinna till drottning.
För det hade egentligen inte varit något problem för honom att behålla henne som älskarinna och gifta sig med någon högborn dam. Eller så.
Nej, det var ju så tanken var att de unga förstarna tilläts ju ha älskarinnor och sedan så förväntades man att avsluta relationen och sen då gifta sig kungligt. Det var ju så han skulle ha gjort enligt regelboken. Men någonstans där så vann Karin Månsdotter hans förtroende och ansågs också ha en lugnande inverkan på honom. Och framförallt så gav hon honom hans hett efterlängtade arvinge Gustav i början av 1568. Och då förstod ju Erik att här måste till en officiell vigselakt och kröningsakt för att legitimera sonen och även Karin som drottning. Mm.
Men hur, det här väcker ju ont blod, men hur går det vidare med Eriks den 14:s avsättningar och vad har Katarina för roll i det?
Katarina var ju kvar vid Eriks sida. De flesta, om man säger så här, på bröllopet så var det ju få, det var väldigt många som inte var där, som borde ha varit där bland högaden. Hertigarna var inte där utan de hade ju dragit sig till Vadstena för att samla ihop trupper. Katarina var på plats och ytterligare några andra, men de flesta av högaden lyste med sin frånvaro. Det var ju hon som ledde Karin till bröllopet. Det framgår ju varför hon gjorde det. Det kan vara att hon försökte ha en...
Ja, varför stack inte hon till Vadstena bara?
Dels kanske hon inte kunde fly. Mm. Det var ju så pass spänt läge. Sen tror jag väl att hon... En anledning kan också vara att hon...
Jag tyckte om Erik den 14.
Absolut, absolut. Trots allt. Just, men också att hon försökte en slags medlande roll där också. Att vara kvar vid hovet och hålla sig informerad och förmodligen kunna skicka, kanske förhoppningsvis skicka bud till släktingarna och så vidare.
Mm. Hon kan mycket väl ha varit som en spion där på.
Ja, så det finns ju uppgifter som tyder på att... Och de kommer väl lite efter det här. Och det är ju, men i alla fall, någon uppgift tyder på att hon kan ha skickat bud, givetvis. Att
berättat om vad som hände
senaste läget. Ja. Men sen när hertigarna närmar sig Stockholm så flyr hon tillsammans med styvdöttrarna till hertigarna. Det gör hon.
Ja, just det. Och det är slutet för Erik den 14 där egentligen.
Ja, Karin Månsdotter fick ju bara vara drottning officiellt i 3 månader innan Erik och hon avsattes som kungapar.
Ja. Hon skickade, jag var i Åbo förra året och där såg jag att hon var begravd där i domkyrkan i Åbo. Ja, hon skickades dit efter Eriks den 14:s död, eller?
Nej, hon fick, första åren fick hon dela Eriks fängelse med barnen. Barnen togs faktiskt tidvis om hand av Katarina Stenbock, hon ingrep där också.
Mm.
Som en lugn, trygg famn, kanske man kan säga.
Ja.
Men sen så födde Karin Månsdotter ett par barn under fängelsevistelsen. Och Johan den tredje ville ju absolut inte ha fler av Eriks barn att ansvara för. Så att 1573 så skrev ju Erik i sin dagbok, de befann sig då på Västerås slott, hur Karin med våld blev ryckt ifrån honom. Och då tog man ju med sig barnen också. Och han gick ju omkring och ropade där på Västerås slott efter Karin. Men hon kunde ju inte höra hans rop, för då hade hon förts till Åbo med de 2 överlevande barnen, Sigrid och Gustav. Och där befann hon sig också när hon fick dödsbudet om Eriks död 1577. Och sen fick hon en förläning i Finland där hon levde fram till sin död.
Men efter Erik den 14 kom Johan den tredje då.
Mm.
Och här, är det barnet, är det den kungen som Katarina hade bäst relation till, eller tar jag i här?
Katarina blev ju viktig för Johan, för hon hade ju god ekonomi som änka. Hon lånade
ut... Vad baserades hennes ekonomi på?
Ja, det var ju hennes förläningar hon hade ju fått, av Erik hade ju då stadfäst det som Gustav Vasa sa det på dödsbädden, att Katarina Stenbock skulle få Strömsholms gård i förläning.
Det ligger en bit utanför Västerås, va? Eller?
Ja, precis.
Mot Mälaren till.
Ja, det var en välmående kungsgård. Hon fick också ett antal andra gårdar, men den, så att säga, den utgjorde pärlan då i hennes, bland hennes egendomar. Sen kom hon, blev det under Johans regering, så fick hon också Kastellholms slott på Åland i förläning. Och det var också en kornbod. Och i gengäld då så fick hon byta bort sina södermanländska egendomar till hertig Karl, för det ingick i hans
furstendöme. Hon var förmögen, hon var rik även.
Ja, hon var välmående.
Jämfört med högadeln i vid den här tiden.
Ja, hon tillhörde nog de rikaste kvinnorna och flera av hennes...
Kanske den rikaste till och med i Sverige vid den här tiden.
Åh, det vågar inte jag säga, men välmående.
Ja, nu är forskan där igen, jag inte vågar ta i liksom. Ja.
Och hon kunde hjälpa Johan många gånger under hans regering med att låna ut pengar och förse honom med ett spannmål till truppernas försörjning.
Och det var inga småsummor vi pratade om här, eller? Utan det var stora summor som under åren hon lånade ut som hon egentligen aldrig fick tillbaka.
Nej, eller? Hon fick ju inte det, för riket hade inte den möjligheten. Och det är klart att då, genom att hon blev en så viktig långivare till Johan och riket, så var ju det också ett sätt att öka hennes, att hennes inflytande ökade, att de ändå, att hon hade en god relation till Johan.
Men det handlade inte bara om beroende, utan kan det vara så också att att de tyckte om varandra, eller alltså som släktingar kan. Eller det var ju ändå, han var ju någonstans, så var ju han hennes barn, fast han var i princip
ja, han kallade henne för kära moder i breven, och nej, men de verkade haft en, absolut haft en god relation. Jag funderar här nu, det var ju så många år, men det hade de. Och han ställde ju också upp för Katarina, för Katarina blev ju utmanad när det gällde Strömsholms gård. Då fick hon ju Johans stöd, såg till att försäkra som hans stöd. För hertig Karl ville ha tillbaka Strömsholms gård, som han ansåg att Katarina orättmätigt hade tillskansat sig vid vakandet då, vid Gustav Vasas dödsbädd. När Gustav Vasa dog var ju hertig Karl bara 10 år. Och i berättelsen om Gustav Vasas död så kan vi se hur Katarina framställs som den ideala hustrun. Hon vårdar honom, hon lämnar inte hans rum, hon håller till och med själv på att dö av sitt vakande för då att vara hela tiden vid kungens och sin makes sida ända fram till slutet. Medan då Karl var ganska övertygad om att hon inte bara vakade, utan hon såg till att ta det som var hans, det vill säga Strömsholms gård.
Men det är väl egentligen ganska rimligt för en kvinna i hennes position att hon vill ha ett sätt att försörja sig faktiskt efter hon blir änka.
Ja, det handlade ju, var ju viktigt att få en ståndsmässig försörjning som änka, absolut. Och det var ju inga konstigheter med det, att hon fick ett par kungsgårdar. Problemet var bara då att Gustav Vasa aldrig utfärdade något skriftligt, utan det skedde då på dödsbädden att han klargjorde.
Muntligt uttalade att
hon
skulle ha
Strömsholm. Muntligt. Och det var ju det hertig Karl hakade upp sig på, att det fanns inget skriftligt, utan det var ju Erik som hade gett det skriftliga på Strömsholms gård när han tillträdde som monark. Och den här tvisten kommer ju pågå i ett par decenniers tid. Hertig Karl, han försöker köpa tillbaka gården, han mutar sig tillbaka till gården med hot. Och
hertig Karl och Karl den nionde senare, han framstår ju som en ganska, jag menar, folk gör ju mycket dumma saker här, men han framstår ändå som en relativt osympatisk person, tycker jag. Att för att var han verkligen i behov av den här gården? Kunde han inte låta sin kära enkemoder, eller vad de kallar honom, få behålla den? Eller,
ja, man kan ju tycka eller, det. Men,
lite småsint känner man nästan.
Ja. Nej, det där var nog väldigt mycket prestige, plus att det var en rik gård. Och sen så tyckte han att det var fel agerat, att Katarina hade inte agerat som en god mor och väntat in tills han blev myndig så han själv kunde fatta beslut om det, utan hon hade tillskansat sig något hon inte hade rätt till. Och det där ville han ha tillbaka.
Hon var lite besatt av det här också naturligtvis då.
Ja, det var hon. Och det är också ganska spännande att se att hon vek ju inte ner sig. Hon stod ju upp för sin rätt. Så där ser man ju en styrka.
Hur gammal är hon nu då?
Nu ska vi se. Om vi är inne på 1570-talet, då är hon ju i 35-årsåldern.
Ja, så det är en mogen kvinna.
Ja, det är det. Det är det. Och har ju då betydligt mer erfarenhet av både förhandlingar och av sin styvfamilj. Hon kände hon ju ganska väl, plus att hon hade ju en auktoritet som att vara i mors ställning, så förväntades hon att barnen, att de skulle lyda och behandla henne med respekt.
Men här är vi har en vacker och rik kvinna en med stark ställning i samhället.
Hon visste om det också.
Hon var självmedveten. Kanske tuffare än vad hon framstår i breven, eller?
Ja, det är mycket retorik i breven. Men jag uppfattar henne som stark och självständig, absolut.
Ja, ja. Varför? Är det därför hon aldrig gifter om sig?
Som änka så hade hon ju, var det ju hon som var både husbonde och husmor i sitt hushåll. Hon hade en ekonomisk självständighet och myndighet som hon inte skulle ha som hustru. Så det var nog en bidragande anledning, för det kom ju ett par frierier till henne. Men det blev inget nytt giftermål, utan hon hade ju en självständighet som man inte skulle ha som hustru på samma sätt.
Ryktades det om några älskare här under henne efter Gustav Vasa?
Tyvärr vet jag ingenting om det. Det skulle vara spännande. Men jag har inte ens, alltså, inte någon antydan heller har jag hittat. Tyvärr.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
En annan stor konflikt i hennes liv, det är ju när Johan den tredje dör. Och hans son Sigismund blir kung.
Ja, det blir ju ett dramatisk tid för ätten Stenbock. För Katarina hade ju som enkedrottning, hade hon ju, ska säga, ena foten i kungafamiljen och andra då bland sina släktingar. Och hon hade som enkedrottningen också, vilket jag tror är en anledning till att hon inte gifte om sig. Hon hade ju en särställning också i sin släkt. Hon var ju en viktig person som man vände sig till. Hon öppnade ju sitt hem för unga adliga släktingar. Hon ordnade mängder med bröllop, vilket också var ett sätt att bedriva politik på den här tiden. Då, i och med att det handlade om så stora ekonomiska och politiska intressen när två ätter förenades. Men under 1590-talet så väljer ju hennes familj kungens sida och inte hertig Karls under maktkampen. Och det kommer ju stå dem ganska dyrt. Bröderna.
Men man kan väl ändå säga att Sigismund var ju den rättmätiga kungen.
Ja, absolut.
Så det var ju egentligen inte, det var inte så att han hade tillskansat sig makten på ett felaktigt sätt egentligen.
Nej, utan när han blev utmanad av hertig Karl så tog ju hennes familj parti för den rättmätiga kungen Sigismund.
Vilket ju inte var märkligt egentligen.
Nej, det var ju vad man förväntades
att göra.
Men i och med att det blev då hertig Karl som vann så fick ju hennes släktingar betala ett högt pris.
Ett stort antal släktingar blev avrättade vid Linköpings blodbad, eller hur?
Ja, dels det. Det var ju släktingar till Katarina, och nu kommer jag inte ihåg exakt vilka förhållanden de stod till varandra, men det var det ju. Men sen så hennes bror Olof, han blev skjuten och nedgrävd i ett kärr på hertig Karls order i Finland. Och det var ju ett väldigt skymfligt straff.
Det var sånt man gav missdådare.
Alltså. Ja, precis. Sen så blev hennes systerson avrättad i Åbo. Hennes syster Ebba, som var gift med hertig Karls fiende Claes Flemming, som hade gjort allt för att försvara Sigismund. Hon och hennes döttrar fördes ju fängslade till Stockholm. Och då kan man ju se, då är alltså Katarina i, ska vi säga, 65-årsåldern om jag inte räknar helt fel. Så att väldigt aktningsvärd ålder då. Hur hon och hennes andra systrar som lever i Sverige försöker hjälpa då sin syster Ebba och systerdöttrar. Men väldigt försiktigt. Alltså, Katarina stannar ju kvar på Strömsholms slott och reser ju inte i onödan till Stockholm, för det skulle ju väcka uppmärksamhet.
Plus att hon är ju en gammal kvinna nu, 65 år. Hon är ju riktigt gammal alltså.
Ja, och men där ser man ju ändå något som tycker jag är så spännande med historia, att breven är nästan 500 år gamla, men man kan se här hur systrarna oroar sig och försöker ta reda på information. Och ändå är så klok att de ligger lite lågt då, för att det är ju känsligt politiskt läge nu när då Karl IX går segrande ur striden. Hon försöker ju också hjälpa, hon öppnar ju sitt hem Strömsholm för många som blev änkor i samband då med uppgörelsen som Karl hade med Sigismunds anhängare. Och han drog in deras förläningar, så att när systern Ebba så småningom blev frigiven så bodde hon ju hos Katarina, och Katarina håller bröllopen och gör allt för att hjälpa. Hon gör väldigt mycket för att hjälpa släkten under den här svåra perioden, såg till att ordna värdiga begravningar och hålla bröllop för sina släktingar.
Hur drabbas hon, förutom då att hennes släktingar dödas, hur drabbas hon själv av det här? För att hon har ju ändå stött Sigismund.
Mm. Hon förlorar ju sitt änkesäte Kastellholms slott.
Och det här var ju ganska rikt.
Ja, det var det. Det var ju en kornbod verkligen. Och det gjorde ju Karl, hertig Karl, med motiveringen att Katarinas ståthållare eller fogde samarbetade då motarbetade honom, och att var det någon hon skulle anklaga för att Kastellholms slott drogs in, så var det ju hennes bröder.
Mm.
Och flera av hennes bröder drevs ju i landsflykt, och en fängslade så var faktiskt en av de åtalade i det som blev Linköpings blodbad, men han klarade sig där.
Men hon fick behålla Strömholm.
Ja, det fick hon. Och det var ju tack vare att Johan, som till slut tröttnade på den här segdragna kampen och också blev upprörd över att hertig Karl till slut med våld hotade att ta ifrån Katarina Strömsholms slott, det vill säga att han skulle sända dit trupper, så tillkallade han en riksdag. Och då fick hon ett riksdagsbeslut på att Strömsholms gård var hennes och ingen annans. Mm. Och den behöll hon till sin död 1621. Hon avled också där. Och sen så kom ju Strömsholms gård bli ett änkesäte för kommande svenska drottningar. Maria Eleonora, som var gift med Gustav II Adolf, fick det. Och sen så i dess nuvarande form som vi ser Strömsholms slott, så är det ju Hedvig Eleonora som har byggt det. Det är bara grunden från Katarinas tid som finns kvar. Men platsen är densamma.
Mm. Mm. Men hur efter den här blodiga konflikten då med hertig Karl, eller Karl den IX, hur lever hon? Hon har ju många år kvar här i livet.
Ja,
Hur lever hon sina sista 20 år? Är det obemärkt eller har hon fortfarande en position? Eller?
Hon lever ganska tillbakadraget på Strömsholms slott, Strömsholms gård. Kan följa hur hon hjälper sina systrar som också är i livet. Hur de skriver till varandra och försöker träffas. Men man ser också hur sjukdomar tar ut sin rätt. Hon var förmodligen rörelsehindrad i slutet av sitt liv och hade stora ledsmärtor, tror man, utifrån de undersökningar som gjorts av hennes kvarlevor.
Men hon har egentligen ingen politisk roll längre.
Nej, utan rollen nu, det är nog att hjälpa släktingarna så gott hon förmådde. Och hon anordnade bröllop in i det sista i sitt liv. Och hon såg ju också till, när Sverige fick en ny drottning i form av Maria Eleonora, så var hon ju väldigt mån om då. Att hon orkade inte själv delta, men hon ville då köpa ett smycke till den unga drottningen och bad om hjälp till det, för att hon ville göra som hon hade gjort till så många andra barn och syskonbarn och syskonbarnbarn när de gifte sig. Så att när Katarina avlider, så då är det ju då Gustav Vasas sonson som är kung i Sverige, Gustav den andra Adolf. Så det är ju 6 Vasakungar. Och ytterligare Vasadrottningar som hon har upplevt. Hon är ju, hennes liv är ju nästan en sammanfattning av svensk Vasatid. Hon föddes 1535 då Gustav Vasa var kung sedan drygt 10 år och avled under Gustav II Adolfs regering 1621. Mm. Så allt det här som skedde i kungafamiljen, det var ju hon en del av.
Ett stort tack, Karin Tegenborg Falkdalen.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.